Vi mår dåligt för att det är någonting som skaver, och det tycker jag verkligen vi ska lyssna på och se vad kan vi göra för att skapa bättre och sundare miljöer. Vad som stressar oss människor är lite individuellt, men det som stressar alla människor är saker som är nya, oförutsägbara som vi inte kan kontrollera. Och här är ju pandemin den perfekta stormen. Då och då borde vi liksom pausa jakten på lyckan och bara stanna upp och vara lyckliga.
Välkommen till podden Hälsa för ohälsosamma med mig David Ebrard. Jag är psykiater och författare. Nu kan man börja ana ett slut på nästan 1,5 års pandemihantering. En hantering som tvingat in människor i ensamhet och isolering. Gymnasister och studenter har inte fått vara i skolan. De ungdomar som är födda 2003 och tar studenten i vår har gått halva gymnasiet på distans. Många 70-plussare har inte träffat någon på över ett år. Det här instängda och isolerade sättet att leva med distansjobbande och ständiga Zoom-möten har lett till en del tydliga beteendeförändringar. För att diskutera vilka strategier som är framgångsrika och hur man ska tänka för att lära sig hantera psykiska påfrestningar har vi bjudit in en expert på ämnet. Fredrik Livheim, du är psykolog. Du är disputerad i medicin på institutionen för klinisk neurovetenskap. Du är specialist på ACT. ACT är förkortning för Acceptance and Commitment Therapy. Och kan du beskriva, vad innebär det?
ACT är en nyare form av KBT skulle jag säga. Så att, den handlar ganska mycket om att hjälpa människor att identifiera vad är viktigt för mig. Hur vill jag leva mitt liv? Och sen när man börjar leva livet mer som man vill att det ska se ut, så brukar en bieffekt vara att saker ger sig som nedstämdhet, stress och andra saker. Sen så får man ju såklart jobba specifikt med olika problem. Men ACT funkar också väldigt bra generellt för att ge verktyg för att hantera livet. Vad behöver vi när vi går genom livet? Vad behöver vi möta? Vad är normalt? Vad det gäller att vara människa? Det är bitvis ganska tufft. Hur kan man hantera känslor? Hur kan man vara i kontakt med sig själv? Hur kan man agera då mot det som gör livet meningsfullt för mig? Så att det är inte fokus på symptom direkt, utan att leva...
Acceptans.
Acceptans är definitivt en del av det, och där... Men det är svårt med acceptans, för det är lätt att det blir så provocerande att liksom du ska acceptera situationer som är skit eller så. Det handlar inte om det, utan det handlar, acceptans i det här sammanhanget handlar om att öppna upp för det som ditt centrala nervsystem ger dig i en given situation. Just nu så har jag de här känslorna. Just nu missade jag bussen. Just nu har vi en pandemi. Liksom, konstatera ibland bättre. Konstatera det som händer just nu och öppna upp för allt det som du känner kring det.
Och vad krävs för att du ska klara av det?
Det är ju olika saker. För det första så kan man ibland behöva lite vägledning. För vi är ofta ganska tränade i att vi ska undvika allting som är jobbigt. Vi har kanske föreställningar om att livet ska vara en ständig dans på rosor och så vidare. Så att ibland så kan vi liksom behöva orientera. Vad är normalt? Vad behöver vi acceptera när vi går genom livet som människa? Ja, men det kommer bitvis vara skittråkigt, skittungt. Människor vi älskar kommer dö. Men också verktyg för att orientera människor mot att men det klokaste vad det gäller känslor och upplevelse är kanske att öppna upp för det du känner och upplever. Att om du försöker att inte undvika det du inte känna det du faktiskt känner, så kommer du att lägga extra sten på bördan och skapa problem och lidande för dig själv.
Jag har lyssnat på ett viralt klipp av en komiker som heter Tim Minchin. Han gör komedisånger egentligen. Han håller tal på någon... i universitetet i Perth i Australien. Jag vet inte om du har sett det. Det kan ni googla allihopa och titta på det. Han har 9 life rules, varav en är don't seek happiness. Det låter som lite så här. Han säger att den nöjda homo erectus, they got eaten. So they didn't pass on their genes.
Ja. Nej, men jag håller med. Det finns en fransk filosof som säger också att då och då borde vi liksom pausa jakten på lyckan och bara stanna upp och vara lyckliga. Alltså, okay. Den är på samma linje.
Ja, det är lite samma linje.
Men jag skulle säga också att om du jagar den tillfälliga kicken att känna dig lycklig, så då tror jag du har problem. Men att sträva efter att leva ett liv som du tycker känns meningsfullt och värdigt.
Jag tror att det är det han menar egentligen.
Ja, det tror jag också.
Men du jobbar också med något som heter 29K, det är en helt ideell rörelse. Kan du berätta, vad gör ni på 29K?
Mm, så 29K står ju för 29 000 för att vi i snitt har 29 000 dagar på den här planeten. Och hur kan vi göra någonting bra av det? Och 29K startades som ett initiativ av filantroper, forskare som ser att vi ser stora problem i världen. Vi ser liksom stora problem på många olika plan med risk för ökade väpnade konflikter, klimathot och så vidare. Och för att få till en sund utveckling så tror vi att vi behöver också hjälpa människor att höja sin förmåga att hantera komplexitet, att komma i kontakt med sig själv och agera klokt. Och där tror vi att gifta det bästa vi har från psykologin med bra tech. På så sätt kan vi skala upp digitala interventioner som kan hjälpa miljontals människor. Så att det är många tiotals miljoner som är nerplöjda och svenska staten har gått in och vi samarbetar med väldigt kända forskare från hela världen och gifter ihop dem med kända ambassadörer som går in i kurserna och använder duktiga programmerare för att göra väldigt användarvänliga digitala verktyg som ges via en app som är gratis för alla.
Och som handlar om till exempel ACT eller andra grejer?
Ja, precis. Att vi har ett program som handlar om hur man kan hantera stress som är baserat på ACT. Och det erbjuds nu samtliga 270 000 statligt anställda i Sverige via statens egna interna företagshälsovård. Så att är man inom regeringen, polisen, militären, universitetsanställd så kan man då via partsrådet som den organisationen heter då få hantera stressprogrammet på svenska. Men vi gör hela plattformen tillgänglig på svenska. Men sen så tittar vi också på andra områden, så vilka andra psykologiska interventioner verkar kunna funka brett. Och då har vi till exempel identifierat self-compassion eller självmedkänsla. Och då har vi tittat, har det tillräckligt med forskningsstöd? Ja. Och så har vi kontaktat Christine Neff och Chris Germer som är de bästa, främsta forskarna på det fältet. Och så gjort då en kurs tillsammans med dem. Och sen så har vi filmat Rachel Breathen som är en svensk-amerikansk influencer eller ambassadör med 3 miljoner följare. Där hon går igenom self-compassion-programmet, men inte som guru utan som riktig människa. Så i första sessionen pratar hon om hur låter min inre kritiker. Och så sen så gör man programmet tillsammans med andra i videodelningar.
Är det hon som kallas för Yoga Girl?
Ja, exakt. Rachel Breathen.
Har ni någonting här från 29K om hur man hanterar pandemin?
Ja, precis. Och vi ställde om redan för ett år sedan. När pandemin kom så insåg vi att det här kommer att ge ökade psykologiska påfrestningar. Så vi har byggt 5 olika program för hur man kan hantera påfrestningarna inom pandemin. Och det vi först gjorde var att vi gick ut med en enkätundersökning och tittade vad säger folk själva att de behöver hjälp med. Och då kokade vi ner det. Så vi har 5 kurser som ligger ute som man kan använda gratis redan nu. Den första är hantera oro och ångest. En annan om hur man klarar relationer. En annan är hur man hanterar och göra kloka val när man är under stress. Och där gör vi det tillsammans med Jan Eliasson, FNs förre vice generalsekreterare, som filmar svaren på frågorna och hur han upplever de här grejerna utifrån sitt perspektiv och i sitt liv. Mm. Men sen så har vi också två andra program. Bland annat ett program som vi precis har sjösatt som bygger på forskning som vi har gjort i London där vi testar att bara göra interventioner via pushnotiser. Så en studie som professor Frank Bond gjorde vid University of London var att man tog folk som hade sjukhusvårdats, regeringsanställda som hade sjukhusvårdats för covid-19 och på dagen av utskrivning så slumpades de till att få typ en 29K pushnotis eller bara ett hälsotips, kom ihåg att tvätta händerna. Mm. Och sen så följde man dem över tid och de fick de här över 4 veckor. Och då ser vi att de som fick pushnotiser som ökade de psykologiska konstrukten vi var intresserade av fick minskad inflammation i kroppen mätt med 2 olika markörer. Och det ledde i sin tur att man blev frisk snabbare, man behövde mindre syrgas, kom snabbare
tillbaka. Så kropp och själ hör ihop.
Exakt.
Som vanligt.
Och det är det som också är huvudpoängen med 29K, att vi tror att den ökande psykiska ohälsan i stort är symptom. Symptom på att vi inte är i kontakt med oss själva, med varandra och med planeten.
Det låter ju nästan som min gamla devis.
Tack.
Fick jag till det också. Ja. Men du, vad är din bild? Hur har människor hanterat pandemin då?
Alltså, det rätta svaret är alltid vi gör så gott vi kan. Och där är det olika liksom, hur hur drabbad man har blivit. Det
är klart. Självklart, men jag tänker inte huvudsakligen på de som har fått covid eller drabbats av covid, utan oss alla så att säga. Så den här isoleringen och nu kanske partiell lockdown eller vad man ska kalla det, vad det har haft för effekt. För vi har ju fångat in några röster här som jag tänkte du skulle få lyssna på. Och då har vi ju ett sätt att hantera det här som vi har noterat, är ju att man går ut i naturen, man skaffar djur. Och vi har pratat med några. Vi har en, här är Anton Alvén som börjar jaga. Och så har vi Anna Sönerberg som har skaffat hund. Och sen har vi pratat med en 90-talist också.
Hallå.
Nicolina Söderqvist, du är 90-talist.
Det är jag. Bland andra.
Okay. Bland väldigt många andra 90-talister. Och det här är ju en generation som, om inte jag är helt felinformerad, för har rest jorden runt. Ni har suttit på krogen och haft gött. Och sen kom covid. Du och din pojkvän, ni sitter på 40 kvadratmeter.
Ja, precis. Och jobbar hemifrån. Och så ser det ut för liksom, alla mina kompisar också, att corona har ju helt kommit i vägen för det vanliga livet som man är van vid. Att man går till jobbet och sen så går man kanske till gymmet och sen träffar man någon ute och man åker på resor tillsammans. Allt är ju borta.
Jag har förstått att det är ganska många i den här yngre generationen som nu istället är ute och springer i naturen och...
Ja, men så här, det enda man ser på Instagram nu för tiden är att folk är i olika skogsklämtor med matsäck eller saker de tillagar där. Så det är ju lite det man är utelämnad till att underhålla sig med.
Vad gör du för någonting?
Ja, men jag gör också jättemycket sånt. Och åker till mycket så här, nationalparker. Jag fick ett sånt spritkök i julklapp som jag än så länge bara har lyckats koka kaffe på, men som man ju ska kunna laga mat på också.
Ja, och sen ut och springer också i naturen.
Ja, precis. Jag tänkte att jag ska börja med trail running, som jag förstår som bara är att man springer mycket upp och ner för backar på olika stugor i skogen.
Kommer det fortsätta, tror du, efter covid, att det här är att ni blir den mest hälsosamma generationen på flera generationer?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Nu när det känns som att det börjar ta slut börjar man ju bli väldigt sugen på att det vanliga livet ska komma tillbaka och så här planera resor inför sommaren och allt normalt. Men det kanske håller i sig lite i alla fall.
Anton?
Anton Alvén, du är inte jägare, men du är fritidsjägare i alla fall.
Absolut. Det är väldigt många som tar jägarexamen nu, och det är väldigt många jaktbutiker. De går ju bättre än någonsin gör de nu under covid. Så det har ju absolut fått ett uppsving, har det.
Vad är det som är tilltalande med att vara jägare?
Ja, men det är ju underbart att komma nära naturen på ett helt annat sätt. Man sitter liksom ute i ett torn eller i en liten sluttning och se soluppgången och bara få bli ett, helt enkelt. Jag kan ju ha ett sug att jag bara behöver åka ut liksom för att, och det kan ju vara, har man haft en stressig dag på jobbet kan man bara sticka ut på kvällen och sätta sig och vaka lite.
Vad gör du när du vakar där?
Jag hjälper ju en bonde att hålla efter hans fält och spannmål. Så vakar det egentligen att man sitter tyst på ett ställe och försöker vara så tyst som möjligt och vänta in att djuren ska komma ut på bete. Så det är en väldigt lugn och skön och harmonisk jakt. Och det finns ju en hel del vildsvin idag som går och bökar sönder här.
Så det är huvudsakligen vildsvin som de vill att man jagar då?
Ja, i huvudsak egentligen bönderna.
Ja, det låter ju för mig som jobbar i psykiatrin som det man är syftet med, det är ungefär samma sak som mindfulness eller meditation eller något sånt där.
Ja, men men absolut. Det blir en form av meditation. Det man kan göra om man är sugen, som jag kanske önskar att jag gjorde mer innan jag tog jägsommen, det är att man följer med någon som jagar. Att man bara hänger på och kanske känner man någon som har hundar och brukar gå som hundförare. Häng på en dag, jag menar. Det är ju supermysigt liksom, bara för att få en inblick i...
Hur gör man det praktiskt om man inte känner någon liksom?
Finns ju, Jägarförbundet finns ju i hela Sverige. Så det finns ju varje egentligen kommun har en egen jaktvårdskrets via Jägarförbundet. Så dit kan man absolut höra sig.
Hej, Anna Sönerberg.
Hej, David.
Jag ringer upp dig för att jag vet att du har skaffat hund. Men det passar väl bra att skaffa hund. För vad vi har förstått och anledningen till att jag ringer upp dig är ju att under pandemin så förefaller det vara så att folk i väldigt hög grad har skaffat hund.
Jag tror att det var ju kopplat till varför vi också bestämde att skaffa hund nu. Kanske lite omedvetet. Men så här i efterhand så har det ju varit en fantastisk möjlighet. Jag vet inte hur vi hade liksom klarat valplivet utan att båda hade varit hemma. Det är väldigt många valpar ute på gatorna nu. Och jag tror att det är ju många som har tagit liksom tillfället i akt och det passar ju väldigt bra.
Ja, ja det låter rimligt.
Nu har inte vi varit känt oss isolerade på det sättet för att vi, liksom, vi är en familj och vi har barn som man träffar mycket folk varje dag. Men för de som lever ensamma så är det väl ett otroligt stöd i de här tiderna. Jag kan tänka mig att det är ju väldigt många som har blivit väldigt ensamma.
Det här med att gå ut i naturen och skogen, det är ganska många verkare som tycker det är räddningen under covid. Är det bra strategier tycker du?
Definitivt. Så där finns det ju väldigt mycket forskning som visar att naturen är till hjälp för oss. Och faktiskt också nu forskningsstudier som kommer och tittar på att har man närgång till grönområden eller ute i naturen så mår man bättre under pandemin. Mindre depression och ångest, man känner sig mer connectad och bättre livskvalitet.
Sen kommer ju alltid frågan, vad är hönan och vad är ägget? Är det så att de som kommer ut i naturen faktiskt är bättre rustade från början och det är därför de tas ut i naturen? Den är i och för sig svår, men det är alltid svår fråga.
Den är ju svår, men sen så finns det också andra studier gjorda sen tidigare där man ser liksom att naturen i sig har läkande effekter och man ser också att bara komma ut i naturen gör ju att du rör dig mer. Men också då utsätts för det gröna och naturen som verkar ha hälsoeffekter. Och sen så får du också mindre av störningsmoment som ljud och så vidare. Så att, det är förmodligen både och. Att man, kan ju tänka, man ser ju också här en ojämlikhet. Att det är ju inte så att alla självklart har tillgång till grönområden och så vidare. Utan det är ju...
Ja, det har man ju, men det är mer besvärligt för vissa. Mm. Okej, men... Och som expert i frågan, vad är generellt sett bra strategier för att klara av den här instängdhet och oro som naturligtvis har blivit väldigt mycket fallet här?
Alltså, första rådet är väl egentligen liksom att lyssna på sig själv. Alltså, vad man behöver är ju både individuellt och situationellt. Så att vad som ger just mig återhämtning och näring, där måste jag lyssna på mig själv. Men sen så kan det också vara olika perioder, att någonting som... Ja, men säg att jag har suttit i videomöten hela dagen så kanske inte det är återhämtande och närande för mig att sätta mig framför datorn och umgås med en kompis utan kanske jag ska ut i skogen. Men när jag suttit själv liksom och jobbat så kanske det är bra med ett videomöte eller träffa en kompis ute eller så liknande. Men framförallt så tänker jag också på de här klassiska sakerna som man vet är bra. Att försöka sova ordentligt, att äta ordentligt, att tillgodose de här grundläggande behoven av rörelse och rutiner och så vidare.
Mm. Men vad skulle du säga de största psykologiska bekymren som den här pandemin för med sig? Vad skulle du säga? Är det att du utlämnar åt dig själv och isolerad? Att man oroar sig eller oroar sig för ekonomi eller hälsa? Eller så här? Finns det något svar på en sån fråga?
Ja, jo, men det gör det väl. Alltså, Folkhälsomyndighetens senaste rapport från mitten av april, då ser man ju liksom vissa ökningar av psykisk ohälsa. Sen så finns det andra studier som är gjorda liksom, internationellt. Bland annat en studie där man tittar i 46 olika länder på 1500 personer fick skriva in frisvar och kategorisera dem. Och vad folk var mest bekymrade över var att de mådde psykiskt sämre. Och sen så fanns också oro för jobb och ekonomi med, men de kom ganska långt ner. Utan högre upp så kommer just att man känner att man mår inte bra, att man har problem med relationer, att man många faktiskt också upplevt ökat tryck på stress från jobbet och så vidare.
Att stress på jobbet, vad handlar det om då? För att man har jobbat hemifrån och många har ju upplevt att det är lite mer flexibelt.
Ja, skulle man, precis.
Så det verkar vara olika det här.
Ja, nej, men det är definitivt olika. Så just den här studien så såg man att det fanns de som upplevde att deras psykiska hälsa eller allmänna välmående hade blivit sämre. 88% som majoriteten hade fått det sämre. Men sen så fanns det också 22% som upplevde att de hade fått det bättre. Och där ser man att det är främst saker som att man slipper pendla, att man kan få mer tid med familjen och sånt som är de som är höjande.
Men det är ändå 88% som upplever att de har sämre.
Ja, i den här studien var det det. Och då var det liksom självskattat. Sen så finns det ju Folkhälsomyndighetens rapport visar på en lätt ökning, eller en ökning av lättare psykiatriska problem. Men sen så finns det också en studie som gjordes i Uppsala där man gick in och såg ganska dramatiska ökningar, ofta fördubblingar till exempel av stress, ångest och sömnproblem jämfört när man har mätt dem med samma instrument under pandemin jämfört med innan pandemin.
Och men det förstår jag, det är svårt, men man har inte sett någon kunnat dela upp det här hos de som till exempel, som vi pratade om nyss, de här som är ute i naturen, att de skulle må bättre. Det är svårt kanske att göra.
Nej, för det är precis som du säger att det hänger ihop, men vi vet ju också att under pandemin så är det ju olika grupper som drabbas särskilt hårt. Du nämnde till exempel unga och studenter, de är ju en grupp som har drabbats hårt. Men det finns ju också andra utsatta grupper som är hemma och kanske lever under våld eller finns psykisk ohälsa hemma, eller är man ung och lever trångt så kan det vara trångbott och så vidare.
Jag funderar lite på den här, vi lyssnar ju på en 90-talist, Nicolina här, som tror du att 90-talisterna kommer att bli kvar i skogen då? För hon beskrev ju då att många i hennes bekantskapskrets som är ute och har ändrat livsstil i förhållande till när jag var ung, kan jag säga. Eller kommer de då byta ut de här funktionskläderna och stå om köken mot drinkar och högklackat igen? Vad tänker du?
Ja, vi får väl se. Men man ser ju också att saker och ting förändras ju, tack och lov. Man brukar beskriva att London kommer att bli lite mer som en munk. Alltså, det är glassigt och fint i ytterkanterna men ett hål i mitten. Liksom därför att folk drar sig från stadskärnorna. Mm. Så att jag tror och hoppas att vi får liksom en... Att connecta med oss själva och med varandra och med naturen. Jag tror att mer sånt. Men sen så är jag ju också på riktigt orolig för tillståndet på planeten med klimathoten och så vidare. Det jag tror att vi måste verkligen jobba hårt på att ställa om, hitta nya lösningar, hitta sätt att göra någonting åt.
Jag förstår. Men en annan sak, alltså vi pratar om de här som hanterar det här med naturen. Så här. Men en annan sak som är, en sak som jag funderar på, det är att folk sitter i de här Zoom-mötena och ser sina egna skavanker och börjar titta kritiskt på sig själva i sin ensamhet. Och det är inte alla de som gör det som har gillat det de har sett. Så vi gjorde så att vi har ringt upp en plastikkirurg. För det har vi noterat att här, eller i alla fall vi läste en artikel i Svenska Dagbladet om att det har ökat. Så vi ska lyssna på honom, Magnus Huber som är plastikkirurg.
Det var väl kanske en liten svacka i början av pandemin när vi såg mindre patienter. Men sen rullade det på och så tänkte jag, vad konstigt, nu är det som vanligt. Och nu upplever jag faktiskt att det är ett extra ökat tryck. Så att det stämmer.
Vad tror du att det beror på?
Jag tror att det är två faktorer. Jag tror att folk kan inte resa. De kan inte lägga pengar på så mycket annat. Och det är det ena. Och sen tror jag att man sitter på Zoom-möten. Och så sitter man med datorn i en sån vinkel att plötsligt så ser man allting som man inte har sett förut, som hänger, som man inte varit medveten om. Men det blir väldigt uppenbart att man får se sig själv på datorn hela tiden.
Zoom är inte så förlåtande, skulle man kunna sammanfatta det.
Ja, och jag tror att man måste lära sig Zoom-teknik och sätta datorn på en sån plats att det ser snyggare ut.
Ja, men det vore ju inte bra. Det är dåligt för business.
Ja, det är dåligt för business. Ja, precis. Men du vill ju ha ärliga svar. Jag tror liksom att det ändå är någonting som tillsammans bidrar.
Mm. Har du mycket kontakt med kollegor i branschen? Alltså om det här är bara du eller om det är generellt?
Nej, jag tror jag har fått en uppfattning att många upplever att det är ett ökat tryck på, och efterfrågan på estetiska behandlingar. Det tror jag man kan hålla med om.
Om vi nu ser att det är en ökning, är det lika mycket män och kvinnor eller är det någon skillnad där?
Jag har nog haft mer män än jag brukar ha.
Ja, men är normalt sett inte så medvetna och sen så sitter de i sommöten och blir medvetna. Så
det, ja, precis. Ja. Normalt sett så kanske hustrarna skickar dem till mig, men nu så såg de för sig själva att det kanske blir inte behov.
Det var läge.
Ja, precis.
Okej, så precis som det finns covid-hundar så finns det covid-plastikkirurger då?
Ja, så kanske man skulle kunna uttrycka det.
Många män har ju börjat titta på sig själva och vill fixa till det då. Är det ett okej sätt att hantera situationen, tycker du?
Nej, jag har inga moraliska synpunkter.
Men man kan ju säga att plastikkirurgi är liksom motsatsen till ACT. Eller?
Nej, jag skulle inte säga det. För ACT handlar inte om acceptans, utan det handlar om att identifiera vad kan jag öppna upp och känna. Men också att välja vad du vill göra och att fylla ditt liv med saker som du vill. Att agera mot det du tycker är viktigt. Att fylla ditt liv med det du vill. Så att det handlar verkligen inte om inaktivitet.
Nej, det är acceptera det du inte kan förändra och förändra det du kan förändra.
Exakt.
Så egentligen gör de helt rätt.
Exakt.
Okay. Finns någon forskning kopplat till det? Det finns det ju förvisso att förändra det man kan förändra.
Precis. Men just plastkirurgi och plastkirurgi i anslutning till pandemin, det har jag inte sett någonting.
Kanske för tidigt.
Ja. Men sen så kan man ju tänka sig att det är andra faktorer som spelar in där också. Vi har ju första gången jag hört den termen förut, vi har ju råkat ut för ofrivilligt sparande. Att vi har helt enkelt mer pengar för att vi inte förbrukar så mycket pengar på shopping.
Och varför inte lägga det på plastikkirurgi?
Så jag tänker att det kanske också är så att det finns både pengar och tid att göra sådana saker som man inte riktigt hade tid att göra tidigare. Och där kom det faktiskt precis i veckan en ny studie från KI där man tittade på faktorer under pandemin som både har ökat, eller man tittar, har det ökat eller minskat livskvaliteten och hur har det påverkat utsläppen av växthusgaser? Och då såg man, det fanns en som var så här win-win, bara ökad livskvalitet, buff, och minskad växthusutsläpp. Och det var de på plats tre, första topp tre är att slippa pendla till jobbet, att slippa göra resor inom jobbet, inom Sverige, att slippa göra resor utomlands inom jobbet. Så att de verkar väl bra både då för livskvalitet och miljö att fortsätta med. Och sen så fanns det andra som inte hade så stor påverkan på att det minskade livskvalitet, men däremot hade det väldigt positiva effekter på minskade växthusutsläpp. Och där var till exempel shopping, gå på restaurang och så vidare. Och sen fanns det sådana där man såg att det här drog ner livskvaliteten ganska mycket och hade inte så stora effekter på minskad växthusutsläpp. Och där var till exempel kultur och konserter och sånt. Så jag tycker det är intressant att titta på just de där skärningspunkterna också. Liksom, hur kan vi få till livsstilsförändringar som både gör att vi mår bättre men också bidrar till en mer hållbar planet?
Och det lär ju, vi har ju inte facit på det, utan det får vi ju se vad som händer. Var kommer boomen bli tillbaka här nu? När det kommer ut nyopererade ansiktslyfta män som ska gå ut på krogen.
Ja.
Ja, det får vi se. En annan sak som vi börjat med under pandemin är att läsa och lyssna på böcker i hög grad. Vi ringde upp Kristoffer Lind som är förläggare.
Ja, det stämmer kan man säga. Lyssningen har gått upp, men bokförsäljningen har varit ganska stark.
Också, så det är generellt så. Vilken typ av böcker är det som har blivit populära då?
I streamingtjänsterna så är det ju framförallt skönlitteratur. Det är mycket deckare, det är mycket spänning, feel good romaner och sånt. Sen har man sett något på den pappersboksidan som är ett, kan man säga, ett brott mot en tidigare trend, och det är att vi faktiskt sett en ökad utgivning av illustrerad facklitteratur. Exempelvis Birka och Sticka har gått väldigt bra. Kokböcker har gått bra, och kokböcker har ju annars liksom varit väldigt svag försäljning de senaste åren. Det har verkligen varit ett utgivningsområde som har minskat kraftigt, men där har man sett en uppgång också.
Så folk sitter hemma och de är hemma och lagar mat och de virkar och stickar.
Ja.
Och mer. Natur till exempel, är det någonting som ökat, böcker om natur eller djur eller sådär?
Ja, allt det där har sett en uppgång. Och då kanske framförallt liksom, böcker om friluftsliv och vandringar och sånt. Men det är fortfarande från väldigt låga nivåer.
En genre som man skulle kunna tänka sig har vuxit är det här med feelgood-romaner och sånt där. Lite, är det, ja, ser man det också?
Ja, det kan man nog säga. Men det är lite svårt att säga om det är någonting som är kopplat till pandemin eller om det bara är en underliggande trend. Därför att feelgood-romaner är någonting som går väldigt bra i streamingtjänsterna. Så det är också en genre som har ökat tack vare liksom kanalförskjutningen till streamingtjänsterna. Och det är någonting som vi har sett ganska många år, att de här feelgood-böckerna har ökat.
Men sammanfattningsvis, du ska gå in på ett möte här, men sammanfattningsvis skulle du säga att det här är kopplat till pandemin, att den här ökade försäljningen?
Ja, eller det är kopplat till pandemin. Vad gäller just feelgood-romaner och ljudböcker, det är någonting som har stärkts av pandemin. Det är en trend som har skyndats på, så att säga. Pandemin har fungerat som en katalysator, något som kanske skulle skett ändå. Men vad gäller virka och sticka och kokböcker så har man som pandemin brutit en tidigare trend. Och det är väl frågan om det kommer fortsätta eller om det kommer gå tillbaka till vad det var innan.
En sista fråga här. Tror du vi kommer det här sätta spår pandemin även i utgivningen av att vi får böcker om pandemin? Eller det här att man...
Ja, det är en jätteintressant fråga och jag tror svaret är nej. Därför att alla är så otroligt trötta på pandemin så ingen vill läsa om det. Och till hösten nu så kommer ju de böcker, ganska många böcker som våra svenska författare har skrivit under pandemin. Och den nämns liksom sådär i bakgrunden, men alla hoppas ju att när de här böckerna kommer så kommer livet att återgå till det normala. Och jag tror inte folk är så sugna på att läsa om böcker om pandemier.
Vi vill alltså lyssna på feelgood. Är det bra att undvika? Han var ju väldigt tydlig här med att man ska undvika lite för jobbiga saker och så.
Alltså, jag tycker att återigen liksom, att det som funkar liksom. Så där får man ju lyssna på sig själv, men sen så kan man ju tänka sig också att det är en, alltså om du bara sitter framför nyheterna 7 timmar om dagen och tar in den typen av information så kommer det förmodligen att påverka dig, du kommer bli stressad. Så där skulle jag säga
läsa dödstal hela tiden
eller läsa dödstal, precis. Så där tycker jag det är klokt att liksom balansera så du får liksom ett rimligt, en rimlig dos eller en rimlig balans. Personligen så pallar jag ungefär 10-15 minuter nyhetsrapportering på tv och snabb koll i DN. Liksom. Det mår jag bra av. Jag vill hålla mig uppdaterad.
Sen är det feelgood för hela samtidigt.
Sen är det feelgood. Okay. Jag tänker en annan sak också som jag tycker är intressant. Det är liksom det här ökande med hobby och folk är ute och sådär. Jag tror att vi lever i ett postindustriellt kunskapssamhälle där vi tillbringar så mycket tid i huvudet. Och speciellt, och vi vet också att vad som stressar oss människor är lite individuellt, men det som stressar alla människor är saker som är nya, oförutsägbara som vi inte kan kontrollera. Och här är ju pandemin den perfekta stormen. Så vi vet liksom att det här är någonting som stressar oss. Vi kan vara i huvudet och tänka och oroa oss och älta. Så att en överlevnadsstrategi som är väldigt sund, tänker jag, det är ju att landa här och nu. Att göra saker som tar mig i min kropp. Att vara ute och gå i skogen, att gräva i trädgården eller att springa. Liksom. För att då tvingas du in i kroppen och du kan inte vara uppe i huvudet och älta. För är du uppe i huvudet och ältar så kan du trigga igång stressresponsen 24 timmar om dygnet.
Eller sticka och virka som också har ökat om de böcker.
Ja, precis. Det tycker jag passar in i den kategorin också. För du behöver liksom fokusera på det du gör med kroppen här och nu. Och det hjälper dig ut i huvudet.
Ja, en annan sak jag funderar på, vi lyssnar ju på det här med folk som skaffar hund. Vad kommer hända med de här covid-hundarna? Kommer de göra sig av med dem eller kommer de finnas kvar? Eller vad ja, tänker du?
Här nu börjar jag spekulera, men jag tror att det kommer nog bli kanske en del byten. Liksom, man ser, det här funkar inte riktigt med som livet ser ut.
Om livet återgår till det normala och du inte längre jobbar hemifrån, vad gör du med hunden då?
Ja, exakt. Men sen så kan man ju tänka sig att det kommer också förändras, att kanske en större del av arbetet kommer delvis att vara hemifrån så att man har bättre förutsättningar.
Men det är ju en känsla man har, att det finns ju delar i det här att folk har gått till jobbet helt i onödan när de faktiskt kan sitta hemma och jobba.
Men sen så finns det andra hälsoeffekter av att ha hund, med hund till exempel. Då tvingas du ut i naturen. Du tvingas ut och gå. Du tvingas röra på dig.
Och du sen, har en hund, inte en människa, men du har någon varelse som verkligen älskar dig.
Ja, precis. Så där är det ju liksom bra, både är man ensam att ha en hund, men också har man ju sett i parrelationer så där, att man bör ha ett nytt gemensamt projekt som man ska vårda vart 7:e år eller något sånt. Så att har barnen flyger ut eller tillräckligt stora, så skaffa en hund då, eller något sånt.
Låter som en jättebra. Vad är dina 3 råd för människor som känner att de är på väg att halka ner i en depression?
Alltså där...
Har du några sådana? Så enkla tricks?
Några...
Jag har ju några, men vi får lyssna på dina.
Nej, men om jag skulle ta 3 stycken, så var det den som jag var inne på från början. Att ta hand om dig och se att tillgodose dina grundbehov. Och där är ju liksom sova 7-8 timmar, äta bra mat, hålla bra rutiner och dygnsrytm och vara ute och röra på sig. Så det är väl den första, tycker jag, att grundbehoven. Men sen så 2, att komma tillbaka till att vi är ett flockdjur, så sök social stimulans. Och det kan ju se ut då på träffa vänner digitalt eller liksom vara ute eller något sånt. Men jag tänker också att om man mår dåligt, så kan det vara bra att berätta det för någon som man, att dela det helt enkelt. Just nu är det jävligt tungt för mig. Du behöver inte göra någonting, jag vill bara liksom att du ska veta. Eller om det finns någon man aktivt kan söka stöd från. Men sen så är det ju så också att var inte rädd att söka hjälp om du misstänker att du skulle kunna vara till hjälp. Och det behöver inte vara så stort steg. Man kan börja med att ringa 1177 eller kontakta sin husläkare eller ringa någon självstödlinje eller liknande. Det finns ganska mycket resurser.
Det låter som 3 mycket bra råd. Men en sak som jag funderar lite på, för att det är jättebra att man är observant på att man inte mår bra, men ibland kan man undra, och det har jag ju varit inne på några gånger, är det så att vi är för observanta på dåligt mående emellanåt, så att det blir liksom en självuppfyllande profetia? Jag tycker det är en relevant fråga, men vad säger du? Kan det vara att det i sig gör att man inte accepterar att livet går upp och ner, utan kräver att det ska vara bra hela tiden?
Jo, men det håller jag väl med om. Men jag skulle också vilja backa där lite grann och säga att, ja, men, att vi mår sämre kanske är ett symptom på någonting. Att vi inte lever som här jobbar vi också med att gifta psykologi med evolutionspsykologi och titta evolutionärt. Vad är vi för typ av apa? Vad är vi för typ av djur? Vad är det som gör att vi mår bra? Och där vet vi ju att vi är ett flockdjur. Vi är beroende av att känna oss älskade, behövda, att få göra saker för andra, att känna att andra finns där för oss och så vidare. Och våra samhällen ser inte riktigt ut så. Så att jag tror att vi måste också backa och skapa, liksom, lyssna på det här.
Meningsfullhet och socialt samspel.
Ja, precis. Det är någonting, vi mår dåligt för att det är någonting som skaver. Och det tycker jag verkligen vi ska lyssna på. Och se vad kan vi göra för att skapa bättre och sundare miljöer. Men sen så håller jag med dig också om att det finns orealistiska förväntningar på att man ska må bra. Liksom. Och det gör att vi kommer må dåligt över att vi inte mår så bra som vi tänker att vi ska må.
Allra sista fråga, tack för att du kom hit. Men finns det någon gemensam lärdom vi kan ta med oss från det här året?
Ja, det första jag tänker på, det är ju liksom att vi ser en massa problem i världen som pandemin, klimathot och så vidare. Och allt det här destruktiva som vi ser är skapat av mänskligt beteende. Och mänskligt beteende har vi kraft och möjlighet att påverka. Så här...
Och har tvingats påverka under senaste året.
Och har tvingats påverka. Så jag önskar att det här, och jag ser sådana tendenser också, att det här verkar också kunna bli en väckarklocka för oss att fundera på hur tar vi hand om oss själva, hur tar vi hand om varandra och hur tar vi hand om världen. Och göra klokare beslut som leder både till en mer blomstrande värld, men också att vi mår bättre för att vi lever bättre och klokare.
Ett fantastiskt slutord. Tack Fredrik för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Storsviden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.